Ja, jag vill än en gång säga att jag är jätteglad att få komma hit. Att få tala om någonting som jag verkligen brinner för. Och jag har fått lära mig väldigt mycket om Equmeniakyrkans internationella arbete när jag deltog i den här kursen jag berättade om innan. Och likaså sedan jag blev missionsambassadör. Och de vill ju gärna att man tar upp lite grann om det internationella arbetet också. Men eftersom jag har mycket att berätta om Ecuador så ska jag bara väldigt lite vidröra det här. Det första är en karta där de gula länderna är de länder som Equmeniakyrkan har ett samarbete i. Och vi har en mission i och där vi en del av de länder också har missionärer. De röda är där vi har ett annat typ av samarbete. Equmeniakyrkan säger ju så här att de vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och de har också en teologisk grund att utgå ifrån och de säger så här: missionsuppdraget är globalt och gäller alla. Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande. Kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för ordet och anden. Som ett vittne om Guds rike. Och ifrån att se missionsuppdraget som en aktivitet så kan vi istället se det som det själva basen eller kärnan i förkunnelsen i kyrkan och i vårt liv. Och det ingår i helheten med att vara kristen. Och det här missionsuppdraget som Jesus gav apostlarna, det gäller dig och mig också. Det var en liten bild till som handlar om kyrkan är till sitt väsen missionerande. Det handlar därför i grunden inte om aktiviteter eller verksamhetsformer som församlingen kan välja att engagera sig i mer eller mindre vid sidan av andra. Det handlar inte om en församling och mission utan om en församling i mission. Den schweiziske teologen Emil Brunner sa en gång så här i samband med att kyrkornas världsråd hade ett möte i Schweiz. Kyrkan lever i mission som elden av att brinna. Och jag tänker så här att om inte elden brinner så är det ingen eld. Och hur är det då med kyrkan om hon inte lever i mission? Men nu ska jag berätta om våran resa och jag ska också mixa lite med ifrån min volontärtid. Ni ska få se en bild på gruppen. Det var vi som åkte iväg. Bertil Svensson var ledare och så var det Hans ifrån Hans Dahlgren ifrån som kommer ursprungligen från Bodakyrkan men nu som jobbar på Väst då, som utvecklings någonting. Och det var de som följde med. Och vår resa den började i Quito. Och jag vet inte om det går och jag kan inte visa härifrån men Quito ligger precis strax under ekvatorn och det ligger på Andernas bergskedja ganska mitt i landet eller lite högre upp då. Men mitt på. Och vi började där i Quito. Ursäkta mig. För att sedan dela upp oss i två grupper. Den ena gruppen åkte till kusten och den gruppen som jag var med i åkte till Amazonasområdet. Och vi åkte, här kan ni se Quito ifrån Pichincha som vulkanen heter som ligger precis vid Quito. Quito är huvudstaden, ungefär 2 miljoner invånare med sina förorter. Och den ligger i en dalgång och är väldigt, väldigt vacker. Den här gruppen som åkte till kusten berättar jag inte så mycket om men jag vet att de besökte Pedernales. En av dem, de höll ju på att bygga upp den här nya kyrkan som blev förstörd i jordbävningen. Den som ni stöttar härifrån Frista. Och den invigdes bara någon vecka efter vi åkte därifrån och Bertil Svensson var med på invigningen där. I Quito, här som ligger på det höglänta, det är ungefär en 10-12 grader på natten och en 18-22 grader på dagen. Ganska behagligt klimat. Vi var där och kom på fredagen och var lite turister på lördagen och sen åkte vi. På söndagen delade vi upp oss i olika grupper och min grupp åkte ut till Rios de Agua Viva. En av de församlingar som jag hade möjlighet att jobba som volontär i. Då kan vi titta på den bilden. Där står vi i den gruppen. Vi delade just och sagt upp oss. Det är Per och Ingerd, Fredrik, Birgitta och jag. Den här församlingen, Rios de Agua Viva, den är ju en församling i den här systerkyrkan som vi har i Ecuador som heter Del Pacto Evangelico, förbundskyrkan. Och den ligger i en ganska fattig stadsdel norr om Quito. De skräpiga gatorna, de var nästan helt avsaknad av trä och buskage och det var en ganska torftig miljö. Men det fanns en väldigt varm församling, den här Rios de Agua Viva, floden av levande vatten. Och det var verkligen en levande församling. När jag var där för ungefär, eller det var 7 år sedan, så var det ungefär 100 medlemmar. Och nu är de ungefär det dubbla. Församlingen har haft det väldigt tufft därför att coronan stängde ju ner hela landet. De har inte kunnat ha gudstjänster utan haft det digitalt. Pastorn har inte kunnat fått någon lön. Har man inga gudstjänster så får man ingen kollekt och man får inte in några pengar. Den här församlingen i alla fall, när jag kom dit så blev jag oerhört väl bemött. Så varmt och så kärleksfullt. Jag hjälpte till i ett projekt som heter Compassion. Och det handlade om att barn från fattiga familjer fick komma till kyrkan på ett mål mat. Lunch, de får ju inga luncher där i sin skola. Så hjälpte vi dem med lite läxor och lite aktiviteter. Och hade lite underhållning kan man väl säga och hade det trivsamt med dem. Och man bjöd även in föräldrarna. Jag hjälpte till i en annan kyrka också med ungefär samma arbete. Och man fick hjälpa till både praktiskt och även delta i gudstjänster. Och jag ska berätta en liten episod från den här kyrkan. Det var två helt underbara kvinnor i köket som heter Angela och Digna. Jag kom dit en dag. Det var ganska så mycket i början av min vistelse. Eftersom det ligger på 2800 meters höjd så hade jag väldigt ofta ont i huvudet i början. Och då hade jag haft flera dagar. Så sa jag så här till dem. Jag har så ont i huvudet. Ja, men det ska vi be för dig, sa hon. Och så berättade de om vittnesbörd vad Gud hade gjort för ingripen i deras liv. De stängde av spisen och så la de händerna på mitt huvud. Jag ska säga att jag hade inte så mycket tro för att det här skulle funka. Men ni ska veta att från den dagen så blev jag av med min migrän och inte haft tillbaka den sedan dess. Pastorsparet som ni ser på nästa bild heter Washington och Patricia. De kan jag säga att de adopterade mig. Och jag blev inkluderad i deras stora familj. Och jag har kontakt med dem nu flera gånger i veckan. Och jag kan säga att så många välsignelser och så stor kärlek så har jag aldrig fått ifrån någon annan. De lever och i en så nära gemenskap med Herren att det smittar. Vare sig jag lyssnar på pastorn när han predikar på internet eller när vi umgås på annat sätt. Och att bli så rikligt välsignad som jag blev under tiden i Quito. Och även efteråt när jag har haft kontakt med dem. Det gör något med ens inre. Jag kan säga att jag upplever Jesu tilltal på ett annat sätt. Jag hör hans röst tydligare. Och jag är så oerhört tacksam för detta. I kombination med den här församlingen och att bara ägna sig på fritiden på kvällarna åt att läsa Bibeln och be. Det gör någonting med den inre människan igen. Och efter det kan jag tycka att jag har blivit både frimodigare och kanske gladare. Men nu ska jag berätta lite om de människor vi mötte. Vi delade upp oss och min grupp åkte ut i djungelområdet. Amazonasområdet eller El Oriente. Och där så var vi i många församlingar, hade workshops och kvällsmöten där vi fick vittna. På workshopsen så pratade vi mycket om våld i nära relationer. Det pratade jag en del om. Och det förekommer ju väldigt mycket i Ecuador och även inom kyrkorna. Barnmorskorna som var med, de pratade om hur man sköter sig vid en graviditet. Och man pratade också med barnen om hur man sköter sina tänder. Sen hade vi lite aktiviteter för barn. Och det var också många samtal med människorna. Folk var så öppna med sin situation. När vi kom och tog upp de här sakerna så öppnade de upp och berättade om de svårigheter de hade haft i sitt liv. Med, där de hade själva blivit agade som barn och där de försökte att vara en bättre förälder för sina barn. Och vi fick be för väldigt många. När vi kom till Lumbaki, den första anhalten på vår Amazonasresa. Där ser ni Esther som är med. Hon var med oss på hela resan. Hon kommer ifrån Ecuador. Och jag har träffat henne vid ett tillfälle tidigare. Hon var vårt allt i allo, helt fantastisk tjej. Nästa bild vi kommer till så är vi hemma hos Anna Martinez och hennes man Ramirez. Som Ann-Louise, som ni ser huvudet på i dörren där, och jag bodde hos. De bjöd på det bästa de hade. Vi fick en bra säng. De hade två små sovrum och det här rummet som ni ser, det var en kombinerad vardagsrum och matsal. Innanför var ett litet kök och på gården var ett litet uthus där vi fick gå på toaletten och fick duscha oss. Duschen bestod av en kran som satt högst upp på väggen med lite droppande kallvatten. Det var så man bodde. Men jag säger så här att vi kom till oerhört rika familjer. Därför de var rika på någonting helt annat. De var rika på så mycket omsorg och kärlek och vänlighet när de tog emot oss. Så att vi blev alldeles överväldigade. Anna, hon var också föreståndare i församlingen som inte hade någon pastor. Hennes man var sjukpensionär och bistod henne i hemmet. Och han var inte riktigt lik många ekvadorianska män. Han gjorde väldigt mycket hemmasysslor i hemmet kan jag säga. Och han höll sin hustru väldigt, väldigt högt. Det här paret och deras kärleksfullhet har satt spår i mig. Vi var en dag i Reventador. Och det var några kvinnor som sa att nu, och pastorn sa att nu ska vi ut och göra hembesök. Ja, tänkte vi, det gör vi väl då. Vi trodde att det här var väl förberett och så. Men så kom det fram att nej, de familjerna visste nog inte om att vi skulle komma. Det var familjer som på ett eller annat sätt hade haft någon kontakt med kyrkan. Och som man ville återknyta kontakter med. Sagt och gjort, lite obekväma var vi. Men vi kom i alla fall iväg och gjorde hembesök i de här. Och jag var hembesök tillsammans med några i en familj där mamma och pappa inte var hemma. Utan det var barnen. Och den äldsta flickan med sitt barn i sin tur då. Och kan ni tänka er, vi kanske skulle vara lite så här mer frimodiga här hemma. Alla de här familjerna vi besökte kom till kyrkan på kvällen. Och jag ska också berätta om de här kvällsmötena vi hade i församlingarna. Vi sjöng alltid O store Gud. Och när de kände, när du kan gå tillbaka. Och när de kände att vi sjöng den här och kände igen den här låten, så stämde den i. För den finns ju på så många språk. Och då var det som om taket nästan lyfte sig. Och jag tänker, nästa gång du sjunger O store Gud, tänk på att det här är en sång som förenar oss alla. Den här sången förenar oss på ett så påtagligt sätt. Och det blev en så fin gemenskap emellan oss där i kyrkan. Och varje kväll så bjöd vi också fram till förbön. Det var inte som här att det kommer noll eller någon. Utan här kom det många. Och i sista församlingen vi mötte, då kom allihopa fram. Så vi fick bilda en bönering runt om. Ni skulle varit med om det här. Det var helt fantastiskt. Vi besökte ett antal församlingar runt Lumbaki. Och sen fortsätter vi vägen längst in i djungelområdet. Till vi kommer till Tarapoa. Där vi ser nästa bild. Vi åkte oljevägen som den kallas. Det är ju så att man byggde en väg. Och det var en ganska bra väg. Det var för att där transporterar man ut med den vägen all olja. Man bryter in i djungelområdet. eller tar upp ur rund där. Problemet är ju med oljan att det har ju förorenat stora områden, många floder och områden där omkring, särskilt de områden där urfolket lever. Och vi kan säga att folket har inte haft så stor nytta av oljefyndigheten, utan det är mer multinationella företag och kanske några korrupta politiker. När vi kom till Tarapoa så var det varmt och det var fuktigt. På dagen så fick vi vara ute och skörda lite kaffe på ett kaffeplantage som kyrkan hade. Och som vanligt var det kvällsmöte. Där ser ni Marcia Baquero som är pastor i Tarapoa. Marcia mötte jag första gången och ska visa en bild på henne lite senare i det här bildspelet. När jag var volontär i Ecuador. Då fick jag möjlighet att följa med henne, för då jobbade hon för JPE, Jóvenes del Pacto Evangelico. Det är alltså ungdomsorganisationen inom vår systerkyrka, på en resa över helgen. Och nästa gång jag träffade henne var på huvudkontoret i Quito. Då höll hon på att skriva en bok som man skulle använda som en hjälpbok, kan man säga, för grupper med barn som har varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Och där man skulle kunna jobba med det här. Boken är nu klar och används. Och Marcia är en av de få kvinnliga pastorer i Ecuador som uppbär lön. De andra pastorerna är oftast, kvinnliga pastorerna är oftast gifta med en manlig pastor. Och på så sätt så har de inte fått någon lön för sina gärningar då. Marcia är oerhört övertygande och brinnande i sin tro. Jag är nu hennes vän på Facebook och kan se lite granna på det sätt som hon uppmuntrar sina vänner. Med de bibelord hon citerar och så vidare. Hon håller också på med en doktorsavhandling som handlar om det kvinnliga pastorala arbetet i kyrkan i Ecuador. Och det ska bli spännande att få läsa den. Och hon är också en av de människor som har satt spår i mig. En oerhört spännande kvinna som vars glädje och entusiasm påverkar. Ursäkta. Under tiden som vi var i Tarapoa så fick vi också besöka en by där urfolket Kofan bodde. Den här bron fick vi gå över. Den hade inte funnits så länge. Tidigare så berättade Bertil Svensson att man fick paddla i kanot på floden Awariko. Byn låg på andra sidan den här bron. Tyvärr fick jag höra att den har blivit förstörd nu. Så jag hoppas att den kan byggas upp igen. Och i denna by så kommer en kvinna som heter Emma Chica. Den här bilden är tagen från en bok där det står om missionen. Det här är Emma Chica när hon var ung och hennes pappa som var hövding i byn Sinangue. Och hon blev sjuk som ung och kom på ett sjukhus som amerikanska missionärer jobbade på. Och hon blev där kristen, fick ta emot Jesus i sitt hjärta. Och hon blev en av dem som fick betyda väldigt mycket för sitt folk genom sin mission och även för nybyggarna i området. Hon delade sitt kristna vittnesbörd och hon jobbade även i skolan i Sinangue där hon undervisade både på spanska och kofanspråket då. Och det var jättemycket ungdomar som blev entusiastiska över budskapet och sedan utbildade sig som pastorer. Vi fick möjlighet att träffa Emma Chica, denna legend. Där är hon tillsammans med sina barn. Hon bor hos en av sina döttrar nu. Och vi fick träffa henne också på gudstjänsten sista dagen. Fantastiskt att få vara med och träffa en kvinna som har betytt så mycket för sitt folk och sin bygd. Jag ska berätta lite mer från Kofanbyn. Här är männen ute på någonting som kallas minga. De slår gräset. Det är en gemensam aktivitet. Minga, det betyder att man gör en gemensam sak och det är på språket Quichua. Vi fick därför möjlighet att prata med kvinnorna efter ett godkännande från han som var hövding. Och här pratade vi med kvinnor och män och vi pratade även där om våld i nära relationer och pratade om tandborstning. Om ni tittar väldigt noga på den bilden så ser ni några tänder som lillemor håller i handen och visar barnen. Det var lite kärvt i början men sen öppnade upp sig. Och vi fick där se hur människor berättade om hur svårt det är att bli misshandlad i sin familj. Att inte ha någon någonstans att ta vägen. Och också vad alkohol kan förstöra i en graviditet. Det var svårt. När man lever i den här byn och träffar en man till exempel från en annan by som inte tillhör konfirmandfolket, då får man inte bo kvar i sin by längre. Och det finns heller ingen återvändo för kvinnor som behöver hjälp. Det finns liksom ingen reträtt. Och jag kände, hade jag varit 20-30 år yngre så skulle jag vilja åka tillbaka dit och kanske öppna ett kvinnohus och även hjälpa männen. För här behöver man verkligen hjälp. Liksom på så många andra delar av Ecuador då. Det här mötet röskade om mig. Och jag skulle verkligen... Jag som är socionom då och har jobbat mycket med barn som far illa känner att det här påverkar ju givetvis barnen. Men jag hoppas på att de också ska kunna få hjälp så småningom. Vi tog i alla fall upp det med presidenten för kyrkan, han som är ordförande i Del Pacto-kyrkan, när vi träffade honom i Quito senare. Ja, vi åker tillbaka till Quito. Och vi åker till norra delen, norrut, och kommer till ett ställe som heter Cayambe. Och där kom vi till en vårdcentral kan man väl säga mer att det var. Som Del Pacto-kyrkan är involverad i och tillsammans med en amerikansk organisation. Och sedan så fick vi besöka en skola, byskola i Cuarto Lote. Och det här, den här skolan är en av de fyra skolor som missionen stöder i Ecuador. Två av de andra ligger i Guayaquil. Den fjärde vet jag inte riktigt var den ligger. Som ni vet eller som ni kanske inte vet, så stöder ju Equmeniakyrkan också pastorsutbildningar och församlingsplantering i Ecuador. Men de här fyra skolorna är också någonting som man stöder. Halva gruppen fick leka med barnen och halva gruppen fick träffa lärarna och personalen. Och här sitter vi. Och hon som sitter i någon rosa pläd där, hon heter Norma Chimarro. Hon är rektor för den här skolan. Och hon berättade att hon har varit väldigt blyg och trodde inte att Gud hade någon uppgift för henne. Men en kvinnlig svensk missionär hjälpte henne så att hon blir lite frimodigare. Och nu åker hon då 2 timmar enkel väg varje dag för att kunna undervisa på den här skolan. Och en utmaning för Norma och lärarna, det är att få föräldrarna att stödja barnens undervisning. Och inte att gå i skolan men också läsa läxor. Och båda talar quechua och spanska, de här barnen och lärarna där. Och hon säger så här: barnen, gemenskapen med de andra lärarna och min kärlek till Gud är det som gör att jag fortsätter att arbeta på skolan. En kväll så fick vi en extra överraskning. Det här är Nuevo Camino som ni fick höra inledningsvis. Och mannen där längst fram till höger heter David Lomas. Och jag ska berätta lite om hans pappa Jaime. Han kom till Cayambe som ny pastor 1971. Han kom till en församling som var oerhört ljum i sin tro. Så distriktföreståndaren sa till honom: du kan väl gå ut på gatorna eller torgen och predika istället så att människor får höra om budskapet. Och det gjorde han. Och en lördag så kom en äldre man och ett barn fram till honom och sa: kan du komma upp till våran by och berätta om det här som du har berättat här? Då hörde till saken att i den här byn så var det några som hade en transistorradio. Och de kunde ta in radiostationen Andernas röst. Och det känner ju ni säkert till, ni som är lite äldre, vad det var för någonting. Och de hade blivit lite nyfikna på budskapet. Och i den här byn Oyakachi som de då besökte, han gav sig iväg dit. Det var en lång resa. De gick tidigt innan solen gick upp och de kom fram långt efter solen gick ner. Det fanns inga vägar dit. Utan de fick promenera på stigar som knappast var stigar efter regnet. Han kom till en väldigt speciell by med väldigt speciella människor. De liknade inte riktigt de andra människorna från ursprungsbefolkningen, urfolket där. Då hördes det saker att de har utvandrat eller flytt ifrån Peru eller Bolivia redan under Inkarikets tid för att de var utsatta. Och så bosatte de sig där. De var fattiga, de var undernärda, de var också väldigt vidskepliga. Många barn och mödrar dog i samband med födslar. Och var det någon som var sjuk så var det inte läkare man försökte tillkalla, utan då klöv man ett levande marsvin och la på det onda stället. Marsvin förresten, det är det som man har som en delikatess där som man äter. De hade inte koll på hur man skulle ta vara på näringsämne. Men som Jaime berättar, att de var väldigt öppna och positiva. Inte så misstänksamma som många andra grupper i urfolket var. De hade en vilja till förändring. Och i samband med Jaimes besök så kom det till stånd en väckelse och en församling bildades. För man jobbar ju liksom nu och då också med mission integral. Man jobbar alltså med hela människan, där man inkluderar inte bara det andliga utan också vad man behöver för att kunna överleva. Och man mötte alltså de här behoven de hade, som hade så stora problem. Idag så är 3/4 av den här byn med den här kyrkan som tillhör Del Pacto Evangelico. Och de har fått hjälp att utveckla sitt träsnideri. De har fått hjälp att utbilda lärare. För tidigare så kom det en lärare och de stannade en månad. När de skulle ner till civilisationen och hämta sin första lön så kom de aldrig tillbaka. Men de satsade på ungdomarna i byn att utbilda dem till lärare. Så att de nu har de bra utbildning i byn. Och nu har man också en väg. Och jag var där i den här byn när jag var under min volontärtid tillsammans med Marcia. Vi kan visa någon av de bilderna där. Så här ser det ut. Molnen går väldigt lågt. Det ligger väldigt högt och är otroligt kallt där uppe. De har fått hjälp med sjukvård, mödravård, jordbruk, skogsbruk, hantverk och skrädderi. Allt möjligt. Och till och med turism. För vi såg någonting som jag inte trodde mina ögon. Vad är det där, sa jag. Det är ett vattenland mitt i ingenstans. Och då var det så att de har ju varma källor där som de utnyttjade och hade fått hjälp att bygga. Och de hade en väg. Och här var vi i gruppen. Han som står med en stor filt runt omkring sig, han kommer från Amazonasområdet. Och där han upplevde nog kylan värst av oss alla. Och Marcia står längst fram. Och sen hade vi gudstjänster både på kvällen och på morgonen. Och här ser ni hur välfyllt det var i kyrkan med både barn, ungdomar och äldre. Och en reflektion som jag gjorde när jag ställde mig jämte de här. Jag är 1,56. Alla var kortare. För en gångs skull så kände jag mig normal längd. Ja, det var de bilderna. Nu kommer vi till Casa Hogar. Ta tillbaka. Där har vi det. Och det här är innergården på det här huset. Där sitter Simon, han som var präst från Svenska kyrkan som var med i våran grupp. Och Ester som tolkar och pratar med de barnen. Det här transitbordet får barn som är omhändertagna. Det här är ett samarbete med staten kan man väl säga. Eller med de regerande i Ecuador. Och barnen och föräldrarna får hjälp. För de har varit utsatta för sexuella övergrepp eller våld. Och kan man inte placera barnen tillbaka så försöker man hitta en annan familj. Kanske i närområdet, i släkten eller med någon som är lämplig. Jag har tagit bort ansiktena på barnen så att de inte ska kunna identifieras här då. Och på en av de sista bilderna här har vi Gunilla Eliasson. Som är våran svenska missionär i Guayaquil som ligger vid kusten. Hon har här workshops för en del personer från olika kyrkor. Men även som är inbjudna från andra grupperingar. Hon har jobbat som kurator i två av de här kyrkorna som jag har pratat, eller skolorna som jag har pratat om innan. Men hon har också jobbat med det här projektet Alas de Libertad, Vingar till frihet, där man handlar om våld i nära relation med Ekumeniakyrkan i Sverige och stöttar detta projekt så att det fortsätter. Även nu när inte Gunilla är där så fortsätter det. Men vi hoppas att Gunilla kan fortsätta kanske med det här när hon kommer tillbaka till Ecuador i höst. Hon gör ju så här, efter 5 år så måste man komma till Sverige, och nu är hon i Sverige och läser den sista året på pastorsutbildning. Annars är hon socionom och terapeut då. Och jag tänker att det här projektet hoppas jag ska kunna spridas även till Amazonasområdet och kanske till Kofanbyn, så att även de kan få hjälp. Och jag tänker också så här, att jag har en liten bild här på slutet som står att församlingens uppgift är inte bara att presentera kristen tro utan att representera kristen tro. Och det är meningen att människor ska se evangeliet i våra liv och gemenskap. Och det måste jag säga att det fick vi ju se i Ecuador då. Jag kunde se hur människor där lever i sin tro och av sin tro, och på så sätt förmedlade budskapet på ett så inspirerande sätt. Jesus, han finns med hela tiden, inte bara på söndag förmiddag. Om jag kollar på mina ekvadorianska vänners Facebook-inlägg så handlar det väldigt mycket om Herrens storhet, hans godhet, deras tacksamhet till Gud och liknande. De är glada och tacksamma för det de har och inte avundsjuka eller missnöjda över det de inte har. Och jag tror att människorna som levde under väckelsen i vårt land för ganska många år sedan också levde ut budskapet på samma sätt. Men hur många lever ut budskapet i Sverige på det sättet idag? Och det slog mig också när jag var i Ecuador och när jag bodde där, att vi har ju inte samma kultur, vi har inte samma språk, vi har inte samma traditioner eller erfarenheter. Vi bor på olika kontinenter, vi ser olika ut och det finns så många olikheter. Men vi har ju samma far och vi har alla mött Kristus på ett personligt plan, och det överbryggar faktiskt allt. Den glöd, den energi och glädje som jag har mött på gudstjänsten i Ecuador, den är väl värd en resa på drygt 1000 mil. Och den kärlek och de välsignelser som jag har fått motta i min församling Rios de Agua Viva är jag så oerhört tacksam och glad för att jag har fått erfara. Och jag kan varmt rekommendera, om det blir fler utbildningar och resor i mission som Bertil Svensson eller någon annan i Ekumeniakyrkan anordnar, att ni åker med på den resan eller åker ut som volontär. Kunde jag åka ut som volontär så kan vem som helst göra det. När jag hade varit där i ett halvår så var det nästan en chock att komma till Sverige tillbaka och se hur fruktansvärt sekulariserade vi är här i Sverige. Också i kyrkorna. Vi tappar besökare. Och många kyrkor försöker anpassa sig. Och jag tror att ja, vi behöver anpassa oss. Men kanske inte in absurdum. Hör du talas om en kyrka som ordnade dansbandsaftnar istället för andakter? Ja. Men jag tror inte på det. För Jesus, han är ju densamme. Budskapet är detsamma. Men vi kanske också behöver ruskas om. Och så behöver vi förstå vilka fördelar vi har som bor i Sverige. Och som i många länder som vi har mission till, där är de ju rädda att visa sin tro. De får göra det i hemlighet. Men här kan vi visa det öppet. Och vi får heller inte glömma den första kärleken som vi har till Kristus. Det som det står om i Uppenbarelseboken 2:4, när vi var brinnande i anden. För vi kanske har övergett vår första kärlek. Det kanske är därför våra kyrkor ser ut som de gör idag. Men jag tror att vi ändå vill ha ut mer av den här glöden, energin, uthålligheten, tilliten, kraften och glädjen i Kristus som jag fick möta i Ecuador. Jag tror att vi vill ha det också, så att vi får mod och styrka att missionera, inte bara där borta utan också här hemma, här där vi står. Egentligen så har vi ju den helige ande. Vi har ju honom i oss. Gud bor i oss och vi har ju fått den kraften. Det är ju för oss att gå ut, att våga lita på det. Vi har en uppgift att föra evangeliet vidare. Det glädjebudskap som vi fick när Kristus föddes och dog för oss. Och vi har att sprida det vidare till jordens yttersta gräns, men också här hemma. Så att vi alla kan få uppleva att vi har en framtid om ett hopp, som det står i Jeremia 29:11. Vi ber. Ja, Herre, jag tackar dig för de underbara människor som jag har fått möta i Ecuador. Du vet att de har det väldigt svårt just nu i dessa coronatider. Jag ber att du är med dem på ett alldeles, alldeles speciellt sätt. Och välsigna dem. Att de orkar stå fast och stå kvar i sin tro. Och fortsätta med denna glädjebudskap som de har spridit till så många. Jag ber också för våra församlingar här hemma. Att vi ska öppna upp oss för din heliga andes kraft. Att kunna ge ut utav det vi har. Att dela med oss till dem som finns runt omkring oss. Vänner, arbetskamrater, släkt och andra, Herre. Det är så många som behöver möta dig. I Jesu namn. Amen.